Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken A Generation of Sociopaths, How the Baby Boomers Betrayed America är en samhällskritisk fackbok av Bruce Cannon Gibney. Utgiven för att argumentera för att den amerikanska babyboom-generationen har format politiken och ekonomin på ett sätt som gynnat den egna generationen framför yngre amerikaner. Boken placerar generationen född efter andra världskriget i centrum för en lång analys av skatter, välfärd, statsskuld, bostadsmarknad, utbildning och klimatpolitik. Gibney skriver inte som en neutral generationshistoriker utan som en polemisk kritiker som vill visa hur väljarbeteende och politiska beslut fått långsiktiga följder för resten av samhället. Resultatet är en bok som kombinerar ekonomisk argumentation med politisk samtidshistoria och som framförallt riktar sig till läsare som vill förstå varför amerikansk framtidstro har ersatts av skuld, ojämlikhet och institutionell tröghet. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, babyboomerna som politisk maktblock och drivkraft bakom generationsplundring. Bokens kärna är idén att babyboomarna inte bara är en stor åldersgrupp utan ett politiskt maktblock som under flera decennier har kunnat styra beslut till egen fördel. Gibney menar att mycket av utvecklingen inte kräver någon samordnad konspiration. Det räcker att en stor generation röstar för kortsiktiga fördelar när den själv når inflytandet. På så sätt blir begreppet generationsplundring centralt, alltså att nu levande vuxna tar resurser från framtida skattebetalare, unga arbetstagare och kommande pensionärer. Analysen handlar därför mindre om enskilda personer och mer om hur demografi, valstyrka och institutioner samverkar. I boken blir boomergenerationen en förklaring till varför politiken ofta belönar de redan etablerade samtidigt som kostnaderna skjuts framåt. Det är just denna förskjutning från gemensamt ansvar till egen vinning som gör att boken läses som en uppgörelse med ett helt samhällsmönster. För det andra, skattepolitik. Arvsskatt och andra regler som gynnade de äldre när de fick störst nytta av. En viktig del av boken är hur skatte- och förmögenhetsregler förändrades i takt med att babyboomarna blev äldre och rikare. Gibney lyfter fram att lagstiftning kring arv, kapital och beskattning ofta förändrades precis när boomarna stod inför att ärva, sälja eller bevara tillgångar. Resonemanget är att politiken inte bara speglar ideologi utan också tidsanpassad självintressepolitik. När en generation blir numerärt dominerande får den både större röstmakt och större förmåga att påverka vilka skatter som sänks, vilka avdrag som bevaras och vilka kostnader som flyttas bort från den egna gruppen. För läsaren blir det tydligt hur abstrakta regler i själva verket kan få mycket konkreta generationsvinster. Boken använder detta som bevis för att ekonomisk rättvisa inte bara handlar om hur mycket staten tar in utan också om vem som får bära bördan när reformer genomförs. Det gör skattefrågan till en av de tydligaste arenorna där boomens egenintresse sägs ha blivit nationell politik. För det tredje, Medicare. Social Security och välfärdsstaten som belastas av demografin. Ett återkommande tema är att de amerikanska välfärdssystemen byggdes om i en period när babyboomarna snart skulle bli de främsta mottagarna av förmånerna. Gibney använder Medicare och Social Security som exempel på hur generösa löften kan vara politiskt lätta att sälja när kostnaderna ligger långt fram i tiden. När reformerna genomförs framstår de som socialt stabiliserande, men när en mycket stor generation sedan börjar använda systemen samtidigt ökar trycket på finansieringen dramatiskt. Boken argumenterar för att dessa program inte nödvändigtvis är fel i sig, men att de gradvis belastats på ett sätt som gör framtida justeringar svårare. Det viktiga är inte bara vad som betalas ut utan också när löftena gavs och vem som skulle vara kvar att betala notan senare. I Gibneys analys blir socialförsäkringen därför ett exempel på hur en generation kan säkra trygghet för sig själv, samtidigt som den lämnar ett mer sårbart system till sina barn och barnbarn. Det ger boken det skarpa konflikt mellan trygghet nu och ansvar senare. För det fjärde, klimat, utbildning och den långsamma överföringen av kostnader till yngre generationer. Boken begränsar sig inte till statsfinanser, utan kopplar också boomers politiska dominans till bredare samhällsproblem som klimatförändringar, utbildning och infrastrukturell nedgång. Gibney menar att många av de mest kostsamma problemen har fått växa därför att det var bekvämt för den styrande generationen att skjuta upp investeringar och krav på omställning. Klimatfrågan blir här ett exempel på ett typiskt generationsdilemma där nuets väljare får kortsiktig bekvämlighet medan framtiden får högre kostnader och färre handlingsmöjligheter. På samma sätt behandlar boken utbildning som ett område där yngre generationer ofta får bära större skulder och sämre villkor, samtidigt som äldre väljargrupper skyddar sina egna förmåner. Gibneys argument är alltså att boomers inte bara tog mer än sin andel, utan också normaliserade ett politiskt tänkande där problem kan skjutas fram tills andra har tvingats lösa dem. Det ger boken en bredare samhällskritik än enbart ekonomisk moralism, eftersom den kopplar samman vardaglig bekvämlighet med långsiktig institutionell försvagning. Slutligen, en polemisk, teknokratisk slutsats som vill väcka yngre läsare till politisk handling, till skillnad från många böcker om ekonomi och politik, är denna skriven för att provocera, men också för att driva fram ett politiskt uppvaknande. Gibney avslutar inte med en romantisk vision, utan med mer teknokratiska lösningar som högre skatter, lägre förmåner och en hårdare diskussion om vad staten faktiskt har råd med. Det gör att boken inte främst fungerar som tröst, utan som ett försök att tvinga läsaren att acceptera att val idag skapar kostnader imorgon. Målgruppen är särskilt yngre amerikaner som upplever att de fått sämre bostadsmarknad, högre skulder och svagare framtidstrygghet än tidigare generationer. Samtidigt är boken intressant för alla som vill förstå hur politiska konflikter kan maskeras som kulturella generationsmotsättningar. Det som skiljer den från mer allmänna samhällskritiska böcker är den tydliga kombinationen av historisk anklagelse, ekonomisk analys och öppen polemik. Den vill inte bara beskriva problem utan peka ut en ansvarig aktör och få läsaren att ompröva vem som egentligen har betalat priset för efterkrigstidens amerikanska välstånd. Sammanfattningsvis, A Generation of Sociopaths passar bäst för läsare som är intresserade av amerikansk politik, generationskonflikter, skattepolitik och välfärdsstatens långsiktiga konsekvenser. Den är särskilt relevant för yngre vuxna, samhällsdebattörer, ekonomiskt intresserade läsare och den som vill förstå varför frågor om skuld, pensioner, bostäder och klimat ofta hamnar i konflikt mellan åldersgrupper. Boken ger inte en balanserad mittenposition, utan en tydlig och provocerande tes, vilket gör den mer lämplig som idébok än som neutral historiebeskrivning. Just därför sticker den ut i sin kategori. Där många böcker om politik nöjer sig med att beskriva systemfel, går Gibney längre och kopplar samman dem med ett bestämt generationsmönster. Det ger läsaren en skarpare ram för att tänka om ansvar, makt och framtida kostnader, även om man inte håller med om hela hans slutsats. Som analys av amerikansk självbelåtenhet och uppskjuten nota är den både argumenterande och minnesvärd. Om du vill stödja Bruce Cannon Gibney, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!